This is a podcast version of a radio show by K103 Gothenburg Student Radio. Find us at k103.se. Due to copyright, the music is shortened.
Ja, välkomna, välkomna till dagens gamlaste nytt.
Välkomna, välkomna.
Hur är läget med dig, Bertil?
Jo, men det är bra. Det är bra. Vi sitter här på K103s fantastiska studio och spelar in i vanlig ordning. Sist så spelade vi väl in hemma hos dig.
Det gjorde vi, ja. Det blev ändå, vi var lite oroliga med ljudet där, att det skulle bli riktigt klappkast, men det funkar.
Ja, ja, det, vi har inte fått några kritik heller, men det kanske ingen som har lyssnat, men jag vet.
Nej, men då ska ni lyssna på den här podden, för nu ska jag nämligen berätta vad den här podden håller på med, för de som inte vet.
Kul.
Nej, det är nämligen så här, gamlaste nytt. Våra trogna lyssnare har ju stenkoll givetvis, men vi är en, vad ska man säga, vi brukar säga populärkulturell podd, men det är också väldigt vagt, för att vi pratar om väldigt mycket saker som vi själva tycker är kul att prata om.
Det blir det mesta, va?
Men föreställer allt ifrån att Bertil recenserar en aktuell dokumentär till att vi tramsar om Josef Fritzl.
Det...
På ett smakfullt sätt. Då,
ytterst smakfulla är vi, ja. Naturligtvis. Det är smakfullt, det är väl andra namnet på podden egentligen.
Men det kan bli liksom svenska kändisar, det kan bli film och tv i världen, det kan bli politik, även om vi nog inte är så jävla insatta i politik. Inte om politik i sig, men kanske karaktärerna inom politiken.
Ja, det får ju gärna vara någon karaktär inom politikersfären som är rolig.
Det får det gärna. Vi har rätt dåligt med sådana i Sverige, men vi gör vårt bästa för att hitta godbitarna i de personerna som finns.
Eller hur? Ja, det gör vi bra, tycker jag. Martin Melin har väl fått säga en släng av sleven, kan man ju säga.
Han har fått ett par slänger, kan man lugnt sagt säga.
Men han får också skylla sig själv.
Ja, han trampar i klaveret, och får han höra det. Trampar i klaveret. Ja, det är faktiskt ett bra uttryck för att beskriva vad det han gör. För han gör liksom inte så här, än så länge mig vetligen, så superbrottsligt eller någonting, det har jag inte gjort. Utan nej, det är mer bara så att han är lite naiv kanske.
Ja, men lite så. Vi granskar ju inte makten, utan vi granskar Martin Melin bara.
Vi granskar nöjesvärldens baksidor.
Ja, eller hur? Eller hur?
På ett fint sätt, som jag inte riktigt vet om vi kan leva upp till. Men vi får väl se vad ni tycker efter det här avsnittet då.
Ja, ja, men kul. Hur är det med dig då, Rasmus?
Ja, men det är bra. Jag har faktiskt fastnat i veckan på en grej som vi har pratat om och som du har tagit upp i podden minst en gång.
Okej.
Men nu har det gått ett tag sedan, ganska länge sedan, som vi pratade om den här personen.
Spännande.
Och det var egentligen att jag gick och pratade hemma.
För dig själv i vanlig ordning.
Ja, exakt, för mig själv. Ingen annan närvarande. Försökte att grannarna skulle höra, men det gjorde de inte. Så jag pratade med mig själv. Nej, men jag och min sambo snackade om någonting, och så nämnde jag Bert Karlsson.
Ja, oh, just det.
Kom upp. Och då kände jag att, ja, vi pratade om Berts värld och sådär. Ja. För något år sedan, och att han håller på med den här YouTube-kanalen då. Berts värld. Men fan, vad gör han nu? Hur har det gått? För liksom, det är svårt att bestämma ålder på honom. För att allt, han har ju sett ut att vara typ 70 snarare i 20 år.
Ja, minst.
Så att jag tänkte så här, okej, lever han ensam? Det tror jag, det hade man ju hört om han stött med.
Det hade vi ju plockat upp.
Men då så blev jag nyfiken, så att jag gjorde en djupdykning i Berts värld-kanalen. Jag satt hemma själv och kollade klipp efter klipp, nytt, gammalt.
Det här gillar jag, det här gillar jag mycket.
Och liksom, då slog det mig att han har liksom harvat på med den här kanalen lite ändå i det tysta i ja, minst 5 år, alltså säkert 10 år totalt sett, alltså väldigt länge.
Det är, ja.
Och som man kan förvänta sig till att börja med då, så har han liksom mycket, mycket klipp där han snackar om saker. Men han har även lagt ut en del så här shorts.
Han är down with the kids alltså.
Ja, och jag vet inte liksom, för de som inte vet, om du har några lyssnare som inte vet vad en short är, kan du berätta för dem? Kanske jag sätter dig på podkanten här.
Ja, men en short, det är väl YouTubes variant av Instagram Reels, där man får upp videos i liksom ett flöde som man enkelt kan scrolla. Det är väl rätt så inspirerat av TikTok, som de andra plattformarna har liksom kopplat på. Och för stora YouTube-kanaler så behöver man jobba lite Reels för att få upp sig själv i algoritmerna, tänker jag.
Det var en väldigt utförlig förklaring, bättre än jag hade kunnat ge.
Nästan som att jag hade förberett mig på det.
Ja, nästan faktiskt. Vi förberedde ingenting i den här podden. Nej, men det är helt rätt. Och det som var väldigt, gick väldigt i linje med hur man uppfattar att han är som person, är att det fanns inte många shorts.
Nej.
Men det fanns några stycken.
Nej.
Och en jag fastnade för kom ut, ja, det var ju några år sedan nu. Det var väl 2022 tror jag den här kom ut. Och den heter då, jag tänkte spela upp den här liksom bara, dels för lyssnarna, för den här är ganska kort, det är också det med shorts, som är ju ganska korta upp till, ja, vet inte, 45 sekunder eller en minut eller någonting.
Ja.
Få en känsla, en ingång i det här, hur det har låtit liksom generellt sett på hans kanal. Men den här är också lite mer interaktiv, så det kanske är liksom en ansträngning då. Så den heter i alla fall En helt vanlig dag med Bert i bilen, heter den här shorten. Jag tänkte spela upp den här för dig nu helt okommenterat, så får du jag tänker inte berätta vad som händer, utan du ska gissa vad som händer här.
Okej.
Okay. Jag ska precis filma nu kommunalt arbete när det är som effektivast. Stanna. Ja. Här har vi världens grej. Här har vi kommunen jobbar. Det är en två som jobbar och fem tittar på. Fortsätt framåt. Jag tycker det är bra. Det ligger på Facebook nu.
Alltså, Bert.
Ja, det var ju ett smakprov då.
Ja.
Vad tror du? Det är väl, han är ganska tydlig ändå, då får man igen vad det är som händer här.
Det är iskall satir, samhällskritik, det är wow. Han har fingret på pulsen.
Han är ju liksom, han filmar då när de glider förbi, för de som inte förstod det av lyssnarna, att han sitter i en bil i passagerarsättet på framsidan där, och så åker de förbi ett kommunalt de ska byta några rör eller någonting.
Ja.
Och då så menar han på då att han filmar detta för att det är bara två som faktiskt jobbar, medan det är fem som står och kollar på det här då. Vilket kan ju vara ett kritiskt moment som en person bara kan göra, men att de andra då liksom ser till att det blir rätt. Det finns ju massa anledningar.
Jo, jo.
Men han tycker ju att det är för jävligt då, såklart, att skattepengarna går till sån här skit.
Nej, det är ju fruktansvärt.
Och det är mycket det liksom tonen här, även om Bert, ja, det kommer ni förstå sen också då, de som inte känner till. Men det här är ju liksom tonen för hans YouTube-kanal.
Jaja.
Skrikigt. Alltså, det är oklart vad han egentligen tycker och tänker om saker, även om han är ju väldigt rak då, ska han vara. Men han tycker ju, ja, Sverige går under, allt är på väg åt helvete. Det är ju domedagsprofeten, ja, liksom.
Men jag bara för att kommentera, det är ju en väldigt rolig kritik mot den här byggarbetsplatsen då, att man inte kan förstå han som ändå har jobbat som producent i hela sitt liv.
Ja, exakt.
Han kan inte förstå liksom poängen att någon producerar någonting någon annan gör. Han kan inte se kopplingen där. Att,
nej.
Så när han har castat någon som ska upp och sjunga, han kan inte se att han såklart inte ska vara med och sjunga på scenen, utan man kan ha olika roller på det arbete.
Han har nog suttit på många gånger i ett sånt produktionsrum med en kopp kaffe och bara
gjort
inte ens sagt omtagning, utan sagt till personen som ska säga omtagning någonting ibland.
100%.
Så det är kul, ja. Men den här videon är som sagt några år gammal då, och jag får ju snabbt beskedet att han harvar runt än idag. Han producerar. Men jag börjar faktiskt bli orolig för honom. Uppriktigt orolig.
Av vilken anledning?
Nej, för att Bert, han har alltid varit lite sladdrig.
Lite?
Mm. Men och rent fysiskt då har han inte alltid sett så. Ja, han har varit i riskzonen i många år, om man tänker rent hälsomässigt på den punkten.
Ja.
Men frågan är om han inte börjar tappa huvudet nu också. Jag vet alltså inte hur gammal han är.
Nej.
Men jag ska visa dig några exempel här då på när han liksom... När liksom jag börjar ifrågasätta Berts mentala hälsa.
Ja, du menar psykiskt tappa huvudet?
Ja, alltså han börjar tappa det. Han börjar mentalt i psyket tappa det. Han blir mer och mer osammanhängande.
Okej.
Och jag tänkte börja med att vi spelar upp ett litet kort klipp här. Det är på ungefär 12 sekunder. Så får du se vad du tycker. Vi börjar här då.
Mm.
Vad gör om man inte kan agera överhuvudtaget i ens i misshandel? Nu kommer det någon här. Kan du vara tysta? Ja, det är inte klokt.
Vad tycker du om den passagen?
Det är innehållsrikt. Och det är vast. Och det är iskall satir.
Det är verkligen så.
Tysta!
Vad gör han ens?
Men det rimliga är väl att om man ska markera det, så säger man så här: ja, nu kan ni vara lite tyst, jag hör på. Alltså, han laddar upp till det här i typ 7 sekunder innan han får ur sig att de ska vara tysta. Jag vet inte det. Starkt.
Det sa han en hel del, det får man göra.
Och här har vi ett till exempel på det här då, när jag ifrågasätter vad fan Bert håller på med. Det kommer här nu alldeles strax.
För att folk i alla fall kan köpa sin lägenhet lättare. Man har gått till 90%. istället för 80% tidigare. Och det gynnar ju naturligtvis att man inte behöver ha så stort kapital.
Ja.
Förstår du? Och det här liksom, man kan ju säga då som kritik till mig att ja, men du har ju bara klippt ut snippet här från en längre liksom resonemang.
Ja.
Men det han gör då alltså är att han börjar prata om hyrorna.
Ja.
Jag tänker att vi kan spela upp det en gång till nu du har det. Han börjar prata om hyrorna i Sverige. Han säger liksom ingenting mer. Hyrorna i Sverige!
Ja.
Och, då, och sen så kommer alltså det här. Och jag vill bara, förstår du vad han menar?
Ja.
För att folk i alla fall kan köpa sin lägenhet lättare. Man har höjt... Man har gått till 90% istället för 80% tidigare. Och det är ju...
Va?
Vad menar han med 90 på de här procentsatserna?
Ja, men det, ja det är ju svårt att förstå.
Jag vet inte om han själv förstår riktigt. Det är det jag är orolig för.
Nej, han sitter och säger siffror mest. Att...
Han säger 80, han säger inte liksom 80% av hyrorna har minskat med... Alltså det finns inget sammanhang utan han bara slänger sig här med liksom 80-90...
Nej, det är för jävligt i alla fall.
Ja,
det spelar ju inte så mycket roll om det är sant eller inte, det är bara för jävligt.
ser ju inte ni lyssnare där då, eller du här. Men i den här rangen så märker ni att han stakar sig någon gång ordentligt där i början.
Ja.
Och då är det alltså att han är helt oförklarligt, bara höjer på sin hand och knäpper med fingrarna över sitt eget huvud.
Vad fan betyder det?
Vill du se?
Ja, jag får luta mig lite här då. Ja.
Ser du?
Ja.
Ni kan alltså själva nu, kära lyssnare, googla upp det här. Vart är Sverige på väg? Bert Svärd på YouTube då.
Yes.
Och så 3:49 in har ni det. Och nu ska vi se här. Så här ser det alltså ut då när han pratar om det här.
Man kan köpa sin lägenhet lättare. Man har gått till 90% istället för 80% tidigare.
Han, ja, det är väldigt oklart vad det är han ville ha gjort med den fingerknäppningen.
Ja, jag vet inte om det är någon butler han vill ska komma eller något. Jag vet.
En till samlatack.
Exakt. Och ja, så ibland är jag liksom orolig för hur han mår, Bert,
ja.
Rent psykiskt. Men ibland är han bara också allmänt sladdrig, vilket ju han är. Men jag kunde inte låta bli att ha med det här också, bara för att visa, du känner ju till det här, men det är säkert en del lyssnare som inte gör det. Så det här är ett exempel på då när han... ska hylla Max Martin, den svenska, ja, världskände producenten då.
Får jag gissa att han tycker att han har skapat Max Martin också?
Fan, du känner mig för väl.
Jag känner Bert för väl.
Först kommer ett klipp här där han hyllar Max Martin.
Ja.
Och sen så kommer ett till klipp där min fråga till dig är, tror du att han kopplar hyllningen till sig själv eller inte? Så vi lyssnar på hyllningen först.
Ja, det gör vi. Det gör vi.
En annan kille som är positivt, det är Max Martin, en av världens största producenter idag. Vi har två svenskar, en som skrivit i filmindustrin och sen Max Martin som dominerar totalt. Det är fantastiskt. Och han är lagledare för ett svenskt team som skriver låtar ihop. Det är inte bara Max Martin, det är han som är lagledare för hela det här fantastiska laget som serverar hela världen hits överallt. Det är grymt. Jag är imponerad.
Okej, vi kan omformulera frågan då. Hur lång tid tror du det tar här i övergången innan han kopplar till sig själv?
Fan, det låter som att han är lite tät i näsan. Eller vad?
Han är lite gälld än.
Ja. Ja, men,
hur många sekunder tror du det tar?
Ja, men nu har han ändå pratat om någon annan i säkert 15 sekunder. Så han kan inte ha mer än 5 sekunder i sig.
Vi tittar.
Att han kan hålla på så här länge. Jag jobbade med honom när jag gjorde för en factory vid några tillfällen. Han var oerhört proffsig, det måste jag säga. Han hade ju en tes också att man...
Ja, det var inte länge han hade.
Nej, det var inte. Men han var tvungen att fylla in det där.
Ja, såklart.
Men, och då, det här är egentligen en liten bonus. Att jag tycker att det här mentala tillståndet har också gjort något annat med Bert. För han har ju liksom alltid ändå lyckats, för många i alla fall, vi försöker ju se igenom honom här.
Ja.
Men han har ju liksom alltid lyckats försöka maskera de här mest edgy åsikterna genom att vara... Han väljer sina ord ändå. Det är ju en man som vet hur man talar liksom.
Ja,
han har ju ändå varit partiledare för Nydemokrati och sådär.
Jo.
Men ett tecken på att det börjar gå åt helvete även där, liksom med det mentala då, är ju att han... Jag hittade ett tillfälle när han slippar när en sak han skulle kunna säga när han är raljant och lite småfull på en pub i Skara,
ja,
kommer även ut i en video.
Oj då.
Och han inser sitt misstag jäkligt snabbt, men det hade aldrig kommit ur Berts mun för 20 år sedan.
Nej.
Och det låter så här då. Det är också en video, den senaste klippet som publicerades bara för någon vecka sedan när vi spelade in det här.
Okay.
Så att han sitter då alltså på sin altan, eller sin balkong snarare i Teneriffa, ja, tror jag det, där han bor nu, mera, antar jag. När han inte är hemma i Skara. Och då låter det alltså så här, han pratar, han börjar hylla. Ja, vi kan väl helt enkelt lyssna,
ja,
på det.
Det är spännande.
Ja, då börjar vi här.
Mycket allvarligt dessutom. Det är inte klokt alltså. Det är inte konstigt att man lägger ut bullar. Tyvärr drabbar det ju alla hundar, även de snälla.
Va?
Vad tror du är som händer här?
Det är inte konstigt att man lägger ut bullar.
Jag ska ge dig backstoryn. Bert pratar alltså här om hundar, att det har varit massa att hundattacker och sånt. Det har ju varit en del hundattacker.
Ja, ja, ja,
ja. I Göteborg bland annat, någon pojke som blev biten för någon månad sedan.
Ja, just det. Ja, just det.
Och det berättar han ju då att det är hemskt då, att hundar måste, ägarna måste hålla sina hundar. Det finns många elaka hundar.
Just det.
Samtidigt har det gått en trend nu ett tag i Sverige, mestadels i Malmö, där det liksom varit serie, alltså en person som har gjort detta jättemycket misstänker de.
Ja.
Men det har även varit i andra delar av Sverige, där de lägger ut bullar eller såna här brödbitar som de har lagt i spik eller glas.
Ja, just det. Ja,
men för hundarna då, liksom att ja, de dör ju av det.
Ja.
Liksom. Och det är det Bert gör här. Han tycker ju egentligen att han tycker ju ändå någonstans att men det är ju rimligt, inte konstigt folk gör det när hundarna beter sig så här.
Nej.
Och så inser han, vänta lite nu, jag kan inte hylla psykopater som lägger ut bullar med spik i. Och det inser han ju jävligt snabbt här.
Just det, ja, det är fan sant.
Och det där skulle aldrig komma ur Berts mun innan.
Nej, han har tappat det.
Han skulle ha liksom klarvakenheten och fatta så här, okej, det här kan jag säga där, men inte här.
Ja, för att det är lite konstigt att lägga ut bullar med spikar i till för djur, va?
Ja, men det är väl lite också så, whataboutismen. Ja, om hundar är såna här, då kan jag förstå att folk gör så här. Mm. Och sen inser han det, att nej, det kan jag ju inte alls.
Det kan ju faktiskt.
Det är ju snälla hundar, det är hemskt när de drabbar dem.
Ja.
Och inte ens då graderar han sig helt, för han menar då att hundar som av olika skäl är liksom farliga, eller liksom nej, mår dåligt, nej, de ska äta bullar med spik. Jag vet inte, det kanske bara är liksom att han är i Teneriffa för mycket och så här sladdrar runt som gör att han blir såsig.
Men han har nog göttat sig rätt bra där nere, va?
Men det var i alla fall, det var liksom, ja, jag är orolig för hur det går för Bert Karlsson, och jag hoppas att du och lyssnarna är med mig på det här och tycker synd om Bert någonstans, för jag hoppas ändå att han fortsätter lägga ut content, för att, alltså, han är ju, det är underhåll att titta på, han harvar på i alla fall.
Ja, men det är det ju, det är det. Jag måste fråga, hur ser det ut med tittning? Hur mycket får han på en video nu?
Ja, men den här senaste då, Sossarnas cykleri, såklart, ja, det är betitlad. Gick ut för 7 dagar sedan idag, söndagen den, vad är det för datum idag? 10 mars, va?
Ja, ja, ja.
Och den har 29 000, nästan 30 000 visningar.
Det är bra visningar, alltså, det är mycket.
Han har ju nästan 60 000 prenumeranter.
Det är helt galet.
Så det finns ju folk som tycker om honom. Någon har frågat, Valdemar Svenljunga, shoutout, har frågat, drar du in 100 000 i månaden på den här kanal, Bert?
Ja, de vill veta.
Ja, det är mycket konstiga kommentarer, så det ska vi inte gå in på nu. Men nej, jag kommer följa upp Bert, om inte du är det. Vi kanske kan turas om och se hur det går för han här med jämna mellanrum.
Ja, men det får vi absolut göra. Det är inget vi släpper hipp som happ här.
Absolut inte.
Då är det dags för en ny karaktär att äntra gamlaste nyttvärlden. Och det kanske... Nej, men det är nog precis rätt tid att den här personen äntrar gamlaste nyttvärlden, för den är ändå ganska ny.
Fan, vad spännande.
Och jag har väl inte lagt någon vidare... Jag har inte lagt någon fokus på den här personen, för jag har tänkt att snart är det färdigt. Snart är det över. Det här är liksom bara en fas, och sen är vi nöjda. Men nu har jag förstått att det här är inte alls en fas. Det här är någonting som tydligen ska vara i Sveriges... ja, mediasfär nu. Och det jag pratar om är inte mindre än Markoolios mamma Irma Lehtosalo.
Det är lustigt att du tar upp henne, för att vi... jag vet att vi har börjat gå på quiz ibland nu.
Ja.
Och då tänkte jag någon gång när jag läste en nyhet... fan, det känns som att de skulle kunna fråga vad Markoolios morsa heter.
Ja, det är inte helt orimligt.
Hon är påt nu. Hon är med.
Hon är med, och enligt mig så kanske hon är med lite väl mycket. Eller vad har hon förutom att hon tidigare har varit alkoholist och ja, producerat Markoolio då. Inte producerat han, utan han ju skapat han. Han är mamma.
Hon har ju producerat fram honom.
Ja, på ett eller annat sätt. Men nu känns det som att hon helt plötsligt ska vara med i mediasfären som något så goofy, lätt funktionsvarierat alkis alibi. Eller jag vet inte. Och så har de blivit Sveriges nya gullegris. Jag vet inte, har du kollat på den här serien Marcus och Irma och den här bävlingshypen som var förra året tror jag?
Jag såg det enda, jag har inte sett serien. Jag såg en video som någon hade klippt ihop som jag tyckte var lite rolig, men jag vet inte om det är att man skrattar med henne eller åt henne, men jag antar att det är lite både och. Där de hade spelat in så, någon säger bävling och så har de gjort en house-låt av det. Det var nog fan Markoolio som gjorde den låten.
Ja, säkert.
Bävling. Det tyckte jag var lite kul. Men jag tycker ju att det känns väl lite som att hon är, som vi pratade om innan, Carl Pilkington i på TV4 just nu.
Ja, men,
fast inte ens det, för han producerar åtminstone grejer.
Ja, men det är väl lite där jag är ute efter, för att det känns ju som att nu använder man väl Irma Lehtosalo som ett alibi att skratta åt en person. Det här är väl ändå inte definitionen av att man skrattar med henne.
Nej, det gör man ju inte.
Och sen... Det var det som fick mig att, när det gick över gränsen, var när jag såg att hon var med i Carina Bergfeldt där.
Var hon med där själv utan Markoolio?
Nej, Markoolio var med och höll den i handen såklart. Men ska hon sitta i Carina Bergfeldt och sitta och säga osammanhängande saker? Liksom, i vilken kapacitet är hon där? Varför?
Men om man är riktigt cynisk, och det är klart att jag tror Markoolio, även om det kanske säkert var svårt att växa upp med en alkoholiserad mamma på många sätt, så tror jag, alltså, man kan ju välja, jag tror att han tycker om henne såklart, det behöver inte sägas, men hans karriär har ju inte gått spikrakt uppåt. Han har ju fått sig ett jävla uppsving nu med den här Mark och Irma, det var
alla fall
renoverade något hus. Så för honom är ju hennes sidekick-insats, skratta åt sidekick-insats, guldvärd.
Ja, men det, jag håller med där, och jag har alltid tyckt om Mark Olle, han verkar ju rätt skön. Och så, han har ju förtjänat sin plats i mediasvärlden, för han är ju bra på det han gör.
Absolut.
Och nu då, att han har börjat använda sin mor på det här sättet, jag vet inte, det är någonting smutsigt med det här. Ska man, jag vet inte hur mycket pengar han har, han är säkert stenrik, men för att hon ska få ett nytt hus så behöver hon liksom ha ett program där man liksom skrattar åt henne för att hon ska få ett bättre liv efteråt. Det är smutsigt på något sätt.
Ja, men jag håller med. Jag sitter och funderar här nu på liksom vad skillnaden är, och det finns väl ingen tydlig definition, det finns ju ingen tydlig definition för det, men vad är skratta åt och vad är skratta med? Alltså typ i Ullared, den här Ullared-reality-serien.
Ja, ja.
Alltså jag tror det beror på vilken person det är som tittar i de fallen väl, för att visst, du skrattar ju åt Morgan och Ola-Conny ibland.
Ja.
Men ibland skrattar du ändå, alltså, eller jag vet inte, det är så svårt att veta.
Den är svår. Men här är liksom, hon måste vara med i tv för att få sitt nya hus, annars får hon inget nytt hus, och hon måste vara med i tv i form av sin egen karaktär.
Ja, men jag menar, det är ju skillnad om hon gör knasiga grejer som hon själv är medveten om är knasiga och det sker organiskt, då kan man ju skratta med någon.
Ja, absolut.
Eller liksom att hon ska skoja, då är det en sak. Men om hon bara går runt och är osammanhängande och konstig, då skrattar man ju 100% åt henne. Ja,
det blir ju så till
slut. Hon försöker inte bara inte vara rolig, utan det är också så att hon förstår kanske inte varför hon är knasig ens.
Nej, jag är lite osäker på hur mycket hon är med på det. Och hur mycket Marco är med och proddar in det här. Att nu, säg något dumt nu mamma, så att det blir bra tv också. Så kanske vi kan göra ett större hus nästa gång.
Men hans roll, jag har inte sett det. Har du sett programmet?
Jag kollade faktiskt första avsnittet på den senaste säsongen här nu då. Och det är ju mycket i deras relation där. Och jag... Det luktar skript. Det är skriptat det här liksom.
Fan vad jobbigt ändå. För att det jag kan tänka mig är ju att Marco blir mycket en, alltså, YouTube-reagerar kille. Alltså att han reagerar på det hon gör, för att indirekt säga till tittaren att ni ska reagera så här också.
Ja, det här var roligt sagt.
Ja,
kolla på henne.
Precis.
Kolla på henne.
Produktionen ska sätta henne i så knasiga situationer som möjligt bara. Det är väldigt lätt att göra.
Verkligen. Men ganska cyniskt.
Ja, det får
ganska
man säga.
Cyniskt.
Det får man säga. Verkligen. Hur länge kan han leva på sin mamma nu då?
Jag vet inte, det beror ju på hur bra den här säsong två går när de ska renovera upp runt huset då. Förra var ju fixa huset, nu ska de renovera upp runt huset och bygga en pool och hundgård och grejer.
Hon ska ha pool och grejer?
Ja.
Kanske hon gör som Leonardo DiCaprio i Wolf of Wall Street, att hon lägger sig på någon sån upplåsbar bäddmadrass och bara dricker margaritas hela kvällarna.
Ja, om inte den scenen görs så äter jag min hatt när de är färdiga. Det kommer ju hända.
Men är hon nykter alkoholist eller super fortfarande?
Nykter alkoholist.
Ja, okej. Okay.
Hon blev nykter när han köpte det huset till henne tydligen.
Okej, okay. Så det finns en, såklart en dramaturgi där också då.
Ja, absolut.
Men alltså, som sagt också, jag har ju alltid gillat Markoolio ändå. Alltså, ja, men gillat han som radioröst, om inte annat.
Ja.
Alltså på många sätt. Man har ju vuxit upp med honom. Men jag är helt på din sida i att det här känns så det känns väldigt cyniskt, det är ju rätt ord.
Ja, hela grejen är, och hur länge ska hon hänga sig kvar här med kapaciteten av ingenting förutom att de bara filmar henne.
Nej, för jag vet liksom att ja, men Lars Hammar då, så Filip Fredrik, eller Filip Hammars pappa, han har ju varit med ibland i deras grejer, eller att de pratat om han i podden, Filip har pratat om han i podden och sådär.
Ja.
Och nu finns en dokumentärfilm där som handlar om honom.
Ja.
Men där har han liksom ett syfte. Jag tycker ändå att där har de liksom såhär, de har inte letat efter grejer för att Lars Hammar ska kunna vara med. Han är ju inte med, han i de flesta produktionerna de har gjort, han är inte med överhuvudtaget. Alltså absoluta majoriteten.
Ja.
Så att, men det här känns det svårare för det de har byggt upp, för Marco kommer ju liksom, om hon helt plötsligt slutar vara med i rutan, så kommer han ju bara få, men var är morsan då? Var är morsan då?
Ja. Men det blir också något sätt att få svenska folket att kunna sitta och kolla på det och tycka synd och må lite bra, att nu hjälper vi henne sådär.
Jo.
Men hon hade inte fått huset om inte man hade kunnat sitta och skratta åt henne.
Nej, men det är väl nästa, vi har ju pratat mycket om det här tidigare, den här liksom tvn där kändisar, Bergs drömhus exempelvis, Carina Berg och Erik Berg heter han väl nu för
himla. Ja.
Det räcker ju då kanske inte riktigt längre. Vi kan inte ha ett kändispar till som ska renovera ett hus.
Nej.
Vi måste ha liksom något liksom dark liksom.
Ja, det ska vara mörkare.
Det måste vara något annat.
Ja, och de grejerna, jag tycker att de programmen är jättetråkiga, men det finns, de som är med vet ju vad de håller på med. Även Jockiboi och Jonna Lundell där, de vet ju vad de håller på med. De vet ju exakt att de säljer ut sig själva. Men frågan är hur medveten Irma är vad hon håller på med.
Nej,
eller vad de håller på med.
Det är en bra fråga faktiskt. Vet hon liksom så här att du är liksom en gäster i princip?
Ja, men exakt, exakt.
En narr, du är en hovnarr, det är den där du är.
Ja, men ja, och det är lite sorgligt.
Ja, men det är det verkligen. Alltså, många så här, vi snackar ibland, man kan välja att ha en cynisk blick på en produkt eller ett program eller vad det nu är. Men i vissa fall är det ju där det kanske är lätt svårare att vara cynisk. Men i det här fallet är det ju, de gör det ju svårare för en att inte vara cynisk i sånt här fall.
Ja, jag tänker
det är därför det sticker ut lite, tycker jag.
Mm.
Ja, vi får fan.
Vi får se vad som händer och hur länge hon harvar sig kvar i rampljuset då. Hon kanske sitter med, jag vet inte vart mer man kan vara efter Carina Bergfeldt, men
klarar hon att vara med själv i ett program utan Marco?
Hon får vara med i 30 minuter med Anders Holmberg.
Han bara, vad tycker du om det liksom politiska läget i Mellanöstern nu? Bävling!
Ja, typ så.
Det är också typ väldigt elakt av honom att ställa den typen av frågor till henne.
Ja, jo.
Typ till vem som helst. Jag skulle bli på panik om jag fick den frågan.
Ganska bred fråga.
Ja.
Nu får han skärpa sig.
Vad tycker du om källaren i ert nya hus då? Bävlingar! Där.
Ja.
Nej, fan. Nej, men det är verkligen på riktigt intressant och det hade varit kul att få liksom en poll, en sån, vad är det, de SIFO-undersökningen heter det, va?
Ja.
Att se vad svenskarna tycker när de får lämna in svar anonymt. Liksom få välja så här, är Marco och Irma cyniskt eller inte, ja eller nej?
Det är en bra fråga.
På den.
Det är en bra fråga.
Vi kanske ska lösa det till nästa avsnitt. Ni får ju helt enkelt se då om vi fixar det och pröjsar 250 000 för att få den undersökningen gjort eller inte. Ja, vi spelar in detta som sagt söndag den 10 mars och bara dagen innan så har det ju avgjorts en stor svensk nöjestävling.
Ja, det har det.
Det har det. Känner du till detta?
Vad kan det vara för nöjestävling?
Kan det vara Marco Irmas drömbil kanske?
Nej, men nej. Det är väl inget mindre än Melodifestivalen vi tänker på, va?
Det är precis det vi tänker på. Och jag tänkte egentligen inte prata så mycket om Melodifestivalen på ett sätt. Mer än att jag vill säga grattis till Norrbaggarna. Marcus och Martin, heter de Martinus eller Martinius?
Ja, Marcus och Martinus. Nej, jag vet inte.
Något sånt. Mm. De vann ju.
Är båda norskar?
Ja, de är tvillingar va?
Ja.
Jag tror det.
Ja, okej.
Okay. De är ju norrbaggar då, så att, ja, sen kan man ju ha en hel diskussion här. Det är väl här jag som är 0% patriot blir lite patriotisk. Huruvida vi ska tillåta artister som uppenbarligen inte ens är från Sverige att vara med i Svenska Melodifestivalen.
Nej.
Det är ju en diskussion för ett annat tillfälle, men
visst.
Jag tycker det är lite, ja men, på samma sätt när hon där Helena Paparizou, hon vann ju för Grekland, men hon är väl typ 50-50 tror jag. Det är ju en sak. Alltså hade de varit svenska medborgare, vilket de kanske är, då lägger jag mig platt. En annan grej också. Men om man så här, uppenbarligen bor i ett annat land, då tycker jag det känns lite tråkigt.
Ja, men var det inte typ Flo Rida var med för San Marino eller Cypern eller något land också för något år sedan? Ja,
det blir så jävla konstigt. Alltså jag vet ju att det är så i alla andra länder också, det är inte unikt för Sverige. Men nu är i alla fall läget som de är, så de vann, grattis. Jag har inte hört låten.
Nej.
Inte ens, fan vad trotsiga låten. Barn, jävla barn är jag. Jag har faktiskt inte hört den, men jag kanske måste lyssna på den nu då.
Säkert jättebra.
Och i samband med det här då så såg jag, det är bara en liten side note här, att Aftonbladet körde en, de kör ju såklart 15 vinklar efter en Mello-grej, för det är en stor nöjesnyhet.
Ja.
Fastnade bara för en, såklart på vinnarna då. Jag tror detta fallet var det nog Martinus heter den.
Ja.
Då var det liksom Martinus heta flört i natt lämnar festen ihop.
Oh.
Intima stunden med stjärnan.
Oj, oj, oj.
Man blir ju sugen.
Här kan jag tänka att det är clickbait som har exakt noll innehåll. Men berätta vidare.
Kan du tänka dig det? Nej, för det var nämligen så att den här stjärnan var den nykläckta mellodeltagaren Maria Sur.
Ja.
Jag vet inte om stjärna är liksom ett epitet hon har gjort sig förtjänt av den.
Nej, det kan jag inte tänka mig.
Alltså mellostjärna, absolut. Det kan, ja, den kan vi diskutera.
Ja.
Stjärna, tveksamt. Men, då började jag läsa lite bara för att, jag vet inte hur gärna funkar så ibland, om det kommande Eurovision då de ska vara med i.
Ja.
Och såg att Petra Mede ska vara programledare.
Ja.
Det är väl inget konstigt där va?
Nej, det blir rätt bra.
Ja, jag hoppar inte till. Men, jag såg då att hon ska dela det här programledaransvaret med en person.
Asså.
Vet du vem?
Fan, jag har sett det här men jag kommer inte ihåg vem den andra var. Det var väl en bra och en dålig, så att jag tänker att det var en dålig kvar.
För mig, prestation i det här fallet kommer jag inte bedöma, för jag har så dålig koll. Men jag blev jäkligt förvånad när jag såg att det var Malin Åkerman.
Ah, okej, okay. Ja, det hade jag inte sett.
Alltså Hollywoodstjärnan, eller i alla fall före detta Hollywoodstjärnan som ska programleda Eurovision.
Jaha.
Och då undrar jag, vad fan är det som har hänt med hennes karriär egentligen? Känner du till hennes filmer?
Nej, inte jättebra. Hon var väl med i den här Ett sista race som släpptes alldeles nyligen. Och det är väl ett tecken på att det är på väg rätt utför.
Ja, men liksom egentligen handlar det så här att man kan ju håna henne. Men det är liksom verkligen inte där jag vill hamna. Men hon har alltså kommit till, hon har gjort storfilmer och serier i Hollywood som Watchmen.
Ja.
Kanon, tycker jag, är jättebra. Superhjältefilm. Rock of Ages med Tom Cruise. Det är ändå liksom, spela den kvinnliga leaden med Tom Cruise. Det är inte många som gör det.
Nej.
Billions, jättehyllad insats tillsammans med Paul Giamatti och Damian Lewis, en stor serie.
Hela gänget.
Hon har gjort detta då, alltså bland annat, men hon har även gjort sig romantiska komedier med Ben Stiller och andra grejer.
Mm.
Och nu gör hon då liksom dubbla filmer med David Helenius.
Det är kul. Ja.
Alltså också att jag programleda Eurovision.
Ja.
Och det är så här, jag fattar att hon är 45 nu.
Ja.
Kvinnliga skådespelare i Hollywood är mycket mer utsatta än män av just av åldersdiskrimineringsskäl.
Ja,
så att
ja.
Du har inget snyggt ansikte längre och du är inte en kanske Kate Blanchett-nivå på skådespelare.
Ja.
Då liksom sinar ju rollerna.
Ja.
Så att jag tänker inte hamra ner henne egentligen för att hon försöker liksom fortsätta leva och dra in cash. Det fattar jag att hon vill. Men jag tycker det är så jäkla synd. Det är så jävla ovärdigt henne på något sätt.
Jag fattar vad du menar. Det är ju inte hennes fel.
Nej, verkligen inte.
Man hade gjort samma val som henne i alla lägen. Men jag håller med dig, det är synd.
Ja, det är bara så här. För jag vet ju, hon kan ju säga att ja, men jag tycker Edward af Sillén är en kanonregissör och han är så mysig och han är så kunnig. Och jag är ju liksom, ja, för hon är ju då född i Sverige, flyttade till Kanada när hon var 2 och sen har hon aldrig bott i Sverige igen.
Ja.
Och hon kan ju bra svenska så då givetvis, såklart. Men jag vet ju att hon inte tänkte på liksom Rock of Ages-inspelningen, att fan, nu är min co-star Tom Cruise, om 10-15 år så kommer det vara David Hellenius. Alltså det är ändå...
Ja, hon bara kollar fram och så, tänk om jag kan få bli regisserad av Edward of Sillén.
Exakt.
Det hade varit så underbart.
Det är verkligen så, du vet, när man var liten och spelade fotboll i typ ändå så här tävlingsturneringar, och så fanns det ett A, B, C, D-slutspel, och så hamnade man typ i D-slutspelet och vann det.
Ja.
Den känslan måste hon ju ha när hon kommer till liksom. Hon vet att hon ändå får ganska bra pröjs, men givetvis inte bra pröjs jämfört med hon fick när hon var stor i USA.
Nej.
Och så ska hon liksom tvingas stå ut med så här David Hellenius och så här typ snickar, hantverkar, skämt på vägen från jobbet en fredag, sketcher liksom. Alltså det, jag tycker uppriktigt synd om henne.
Ja, ja.
För jag menar typ Robert De Niro då, han fick ju massa skit för att han gjorde mycket så här dirty grandpa, så här ovärdiga roller för en av filmhistoriens bästa skådespelare.
Ja.
Vilket jag tycker, alltså det är usla filmer, men det är ju också samma där som med Malin då, att man vill ju, han älskar väl sitt jobb och han vill ha pengar så han fortsätter jobba.
Ja.
Men i hans fall så är han åtminstone kvar i samma arena och med runt samma personer. Hon måste ju liksom byta, hon måste stå med Petra Mede,
ja,
och introducera Marcus och Martinus om någon dryg månad här.
Ja.
Och liksom innan så drack hon drinkar med Tom Cruise liksom.
Ja, det är fall from grace,
alltså,
så att
det
säga.
Jag tycker att vi borde verkligen, jag vet inte vad, du kan inte göra någonting här, men vi borde göra någonting åt den här, vi måste göra någonting åt den här jävla, men könsdiskrimineringen och åldersdiskrimineringen i Hollywood, för att alltså, så här kan vi fan inte ha det, att Malin Åkerman ska behöva spela mot David Hellenius mer. Alltså om jag ser en tredje film, jag kommer nog fan skriva ett personligt brev till Edward of Sillén, alltså. Det...
Ja, han måste sluta.
Lämna henne i fred. Ring någon amerikansk producent och säg att hur jävla bra hon var på inspelningen och att hon har talang för att producera och, eller vad fan som helst.
Ja.
Men kasta henne inte i någon jävla film. Om det inte är absolut sista utvägen och hon bara behöver cashen, kör.
Ja.
Annars, promota henne istället.
Ja, exakt.
Svingar henne inte att dela loge med David Hellenius igen.
Nej, det ska hon inte behöva.
Nej, för fan, jag blir vansinnig.
Ja, då är det dags för lite politik igen. Vi är politik hela tiden.
Breda podden, gamla sig nytt.
Men i vanlig ordning så är det inte politiken som är det intressanta här, men det finns en vinkel här. Vi har ju precis gått med i NATO. Och det känns ju fantastiskt tryggt, eller så.
Mm.
Vakna upp i måndags och andades ut och bara, äntligen, då har man Viktor Orbán till höger och Erdogan till vänster. Bara goa gubbar. Det känns väl helt underbart att vara i samma lag som det gänget.
Ja, det är trevligt.
Det är väldigt trevligt.
Det är lite D-slutspel över den också faktiskt.
Det är sånt jävla D-slutspel. Alltså, NATO har varit en sån cool militär grej, militär allians då, som har varit lite status och där, och så går vi med 2024. Alltså det är så jävla B.
Ja, alltså jag vet inte liksom riktigt, jag vet inte riktigt vad du har tänkt med NATO här nu, men jag har en grej som jag också har stört mig på, men jag tänker att jag tar den sen helt enkelt.
Ja, nej, men
jag har också tänkt på det, att det firas som om vi har vunnit på bingolotto som land.
Ja, vi har bara böjt oss för den här jävla skittillställningen. Men nu är vi med i NATO och det känns ju väldigt tryggt att nu behöver man inte oroa sig längre.
Nej, nu är det bra.
Vi har ju gått runt och oroat oss som fasen innan här, så att nu är det bra. Men det som jag vill komma till är att en som är väldigt glad att vi är med i NATO är i alla fall Jens Liljestrand.
Alltså?
Och han tar faktiskt årets, eller kanske veckans töntpris.
Det är väl han, kulturredaktören på Expressen, va?
Det är precis han. Han langar ut en tweet nu i veckan. Jag vet inte vad du har sett den.
Nej, det har inte. Jag har inte Twitter längre.
X menar jag.
Ja, det hade varit jävligt duschigt av mig om det var... Jag har faktiskt inte X längre.
Nej, okej.
Okay. Fy fan.
Nej, han levererar kanske den töntigaste tweeten på väldigt länge. Så jag tänker jag läser den här idag. Och det här är dagen efter vi har gått med i NATO då.
Jag är inte förberedd på det här, tror jag. Men shoot, det här kan vara cringe.
Ja. Att sitta med sin 4-åring och fika efter simskolan och höra att killen i kassan spelar Du gamla och fria, och titta på sin dotter med blött hår när hon äter sin varmkorv och veta att hon aldrig ska bli någon slav. Den känslan.
Alltså det är fett osammanhängande också, eller?
Ja.
Bara om vi börjar där. Vad menar han? Vem är det som sitter? Står det någon i kassan och spelar musik?
Det står någon i kassan och spelar Du gamla och fria. Så heter den ju inte, Du gamla och du fria.
Nej,
men det är rättare än till en tweet nedanför. Men det är också kul att skriva fel där.
Alltså,
det står en kille i kassan och spelar den låten. Mm-hmm. Eller vår nationallåt. Och sen tittar han på sin dotter som har blött hår.
Hur kan han... Vi får anta att han jobbar där då, eller?
Killen i kassan måste ju spela. Han måste ju jobba där, ja.
Och sen har samtidigt då en dotter som äter korv och har blött hår.
Nej, men jag tror att det är Jens dotter. Det är någon syftningsfel här, men jag tror det är Jens dotter som han kollar på.
Det är oroväckande för Expressen att han är kulturredaktör. Alltså.
Men det är ett syfte, för jag läste det som att det var killen i kassans dotter också. Men det måste ju vara Jens dotter han pratar om.
Så Jens dotter... tittar på en främling i kassan som spelar gamla
Nej, han hör en kille i kassan som lyssnar på den här låten.
Ja.
Och sen tittar Jens på sin egen dotter.
Okay.
Och hör den här låten i bakgrunden då.
Ja.
Och sen så märker han då att hon har blött hår.
Mm.
Och att hon äter en varmkorv.
Mm.
Och sen kommer han på då att hon kommer aldrig bli någon slav.
Vad fan menar han med det här?
Att vi äntligen är med i NATO.
Ja, jo, exakt. Det är det sämsta sättet att förmedla det, att de tycker det är bra poet.
Ja, det är så jävla poetiskt och opoetiskt. Det, ja.
Men det är väl ett prime exempel. För jag vet ju att han är ju författare också. Han skrev någon roman som blev så här superhyllad, som är såld till flera länder och sådär. Alltså jättestora pengar han har dragit in på det nu. Så att, men det är väl den här klassiska författare som känner att han måste vara målande i och liksom beskriva scener i allt han är med om eller hon är med om, och så blir det så här: nej, du kan bara skriva, fan vad gött att vi är med i NATO också, du måste inte, för att det här uppenbarligen här har ju slått kropen på sig själv.
Ja, verkligen, för man förstår ju, för det första förstår man ju inte vad det är han har skrivit om man inte läser det 8 gånger.
Nej.
Och bara, vad fan har du skrivit? Men vad menar han att hon aldrig ska bli någon slav? Är det vi har varit oroliga för, att ryssen ska komma hit och göra
och förslava oss
4-åringar till slavar?
Det känns väldigt långt borta. Och på vilket sätt? Jag menar då att, ja, för det är ju exakt det du säger. Det förutsätter ju att det fanns en risk att hon eller barn blev förslavade. Det kan också vara att han menar så här att du är min dotter, spelar ingen roll om du är 25 eller 4.
Ja.
Men liksom, den här slaveririsken har väl aldrig liksom...
Ja, den känns ju som att den är lika stor fortfarande, eller?
Eller liksom då, det kan ju vara att han menar då att det ukrainska folket, om Ryssland vinner kriget så förslavas de under rysk styre. Men återigen, väldigt oklart formulerat, vilket om det nu är det han menar då liksom.
Ja, man får ju tolka in ganska mycket här. Det måste man ju nästan göra för att förstå vad han har skrivit.
Det kanske är det han vill skapa debatt kring, snarare hur han skriver eller vad han skriver.
Hur många syftningsfel kan man få in i en tweet och ändå förmedla något?
Jag har under 5 års tid skriver en kulturtext i Expressen, granskat hur svenskar på Twitter reagerar när journalister skriver fel och oklart i sina tweets. Och det här är den sammanställningen. Alltså det är bara en poäng kring det då. Det skulle han typ kunna göra, känns det som.
Ja, det hade varit ett jävligt snyggt sätt att komma undan alla sina konstiga tweets då.
Det är bara att han haft varje timme och bara, fan, jag måste göra någonting med det.
Ja, nej, men exakt. Känslan av att man har lite för lite material.
Jäkla vilket haveri.
Ja, men så i alla fall, det finns en person i Sverige som är väldigt, väldigt glad.
Jens Ylstan är glad kring detta.
Glad över att vi är med i NATO. Och hans 4-åriga dotter med blött hår som äter varmkorv.
Hon behöver inte bli förslavad.
Hon kan inte bli förslavad längre.
Nej, och sen är det också så att, kan hon inte bli det då? Alltså det är klart att det är en större trygghet att vara med i NATO. Men jag läste att den här artikel 5 då, som är att om ett NATO-land blir utsatt för en invasion så ska alla andra NATO-länder tolka det som en invasion av deras egna riken. Det här har för det första bara använts en gång sedan NATOs historia.
Åh fan.
Jag kan ha fel där, men jag tror det är det. Och det var när efter 9/11, när då var det en jävla NATOs hade något stort flygplan som hjälpte den amerikanska luftvärnet med att typ åka runt oss och kolla så att det inte skulle komma fler plan typ.
Ja.
Det är väl den enda gången. till att börja med, det kan man ju då skylla på att ja, visst, det är väl bra att det är fred. Absolut är det.
Mm.
Men tydligen är det också så att för att de, alltså, det är inte bara så att per automatik nu så måste ni göra någonting, utan alla ska i enlighet bestämma tillsammans och vara samhälliga att de ska göra någonting. Så det ska ändå ske ett beslut där.
Ja.
Plus att man behöver inte skicka folk, soldater, utan du kan ju göra som, alltså skicka typ resurser och sånt bara också. Det är liksom, ska, det är inte så, min poäng är, nu blir jag lite Bert Karlsson här märker jag, men poängen är att det inte är så jävla enkelt som folk verkar tro.
Nej, men
mig inkluderat, tills jag läste det här.
Ja, nej, och till det så ska man väl lägga till då att vi kommer sitta i samma rum som Erdogan och dividera fram och tillbaka, och Sverige har ju ungefär noll firepower i NATO.
Nej,
så,
nej.
Vi har ju noll att säga till dem.
Nej, precis. Nu låter det som att, alltså det kanske vi är NATO-kritiska, det kanske bara inte vi har tänkt på det, men jag har ju alltid aktivt så här känt att, vilket också är lite tråkigt ibland kanske, men att jag kan ändå för lite för att tycka till om det här. Så att jag kan inte sitta här och säga att ja, jag tycker att det är bra med NATO eller dåligt med NATO, utan jag är väl mer så här, okej, det kanske inte riktigt betyder det vi tror att det betyder alltid. Vi får väl se vad som händer.
Vi får
väl
se vad som händer.
Men faktum är ju, ett faktum är ju att vi kommer sitta med D-gubbarna och
ja.
Ha dålig kvinnosyn.
Det kommer vi göra. Men det viktigaste faktumet här är ju ändå att Jens Liljesands dotter med blött hår som äter varmkorv aldrig kommer bli någon slav.
Hon kommer inte bli någon slav i alla fall. Det kan vi tacka NATO för.
Det vet vi.
Det vet vi till 100%. Ja, det är ju, vi ska börja runda av här snart. Men jag har en liten grej som jag funderat på som jag måste få med.
Ja.
Idag med. Framförallt prata med dig om. Ursäkta. Att det är ju många gånger i historien, du vet, som den här med tesen ålder är bara en siffra.
Ja.
Blir bekräftad då. Och här har de här tesmotståndarna fått sin ytterligare jäkla tillplattning.
Oj då.
Mm-hmm. Det är nämligen så att mediemogulen Rupert Murdoch.
Okej.
Vad har du på Murdoch sen tidigare?
Det är inte mycket på Murdoch. Alltså jag har svårt att placera han nästan. Kan du ge lite backstory här?
Ja, men det är ju, alltså han, i alla fall delvis som tv-serieskaparna där som gjorde Succession.
Ja.
De har baserat serien på hans liv och hans familj.
Ja, ja.
Mycket. Det är ju den här, hela den här anekdoten också, bland annat. Sen kan man ju dividera hur den är sann eller inte, men jag vill hoppas att den är sann. Att när Murdoch skilde sig med sin före detta kvinna, så fick hon skriva i skilsmässopapperna, fick hon skriva på ett tystnadhetskrav att hon inte fick berätta någonting till tv-serieskaparna av Succession.
Åh fan, ja, det säger ju ändå något. Det är en för bra story för att faktagranska.
Den får vi inte kolla. Men i alla fall, man kan ju, jag vet inte, tror du att Rupert Murdoch har gift sig många gånger i livet?
Jag tror att han har gift sig jättemånga gånger.
Han har gift sig 6 gånger faktiskt.
Ja, det är bra.
Ja, och du vet, det är så att man blir så van vid den här liksom gubbigheten och så. Men nu har han då gift sig och kastar ankar då för 6:e gången.
Kastar ankar, jajamän.
93 bast.
93 bast.
Ja, han är ganska gammal.
Åh, vad vackert.
Tror du han gifter sig med någon som är ungefär i samma ålder som han själv?
Ja, det mest troliga är att han hittat en annan 93-åring. Va?
Ja, det är väl det.
Det skulle jag tro.
Som de liksom ligger så här, delar sjukhussäng och allt det här. Nej, men det är ju liksom att ja, det är någon forskare då, 67-årig forskare han har gift sig med här. Inte det, helt olik Logan och...
Nej, det finns något där, ja.
I Succession.
Ja.
Nej, men då tänkte jag bara så här, och började fundera lite på, alltså hon tjänar ju mycket på det här för att hon kan få eventuellt, jag vet inte hur deras dividering ser ut, alltså cash då när han dör.
Ja.
Men vad fan tjänar han på det? Är det liksom, för att hur jävla fertil är du inte alls.
Nej,
hur jävla viril är du som 93-åring om det nu handlar om det sexuella? Eller vad tjänar han på detta?
Nej, det är väl...
Om han nu inte älskar henne då?
Ja, kärlek är ju en stark faktor, såklart.
Ålder är bara en siffra.
Ålder är bara en siffra.
Så att det är ju bara kärleken här som finns kvar. För att uppenbarligen så... Alltså, fan, han kanske går på stamceller och trycker i sig Viagra varje dag. Vad fan vet jag?
Nej, man vet ju aldrig.
Men jag vet inte riktigt. Så att det måste ju vara att han älskar henne.
Ja, det måste vara kärleken som går först där, ja.
Ja, eller bara att han är så jävla ensam så att han liksom hugger. Han hugger det. Han kan ta tag i bara liksom.
Ja, nej, men den typen av gubbar har väl kanske det berömda hålet i bröstet som måste fyllas av enorm bekräftelse. Så att det kan ju ligga någonting i den också.
Ah, den potten, ja. Att du tänker att han gillar att synas med en kvinna som är mycket betydligt mycket yngre än han själv.
Ja, och även kanske en liten gnutta maktkänsla som inte han tycker illa om.
Nej, det känns ju rent spontant som att han gillar makt.
Kan vara en faktor. Men utöver den här varma, starka kärleken.
Ja, ja, de är ju givetvis störst.
Ja,
nej, men det. Jag bara blev så ny. Jag blev bara så, jag tänkte bara, för att vi har ju snackat ibland, och det håller jag med om, att jag liksom ibland tenderar att vara ganska negativ i den här podden. Så jag tänkte bara säga så här, ja, men lyckoönskningar till ett trevligt bröllop och hoppas allt går väl tills dess. Han är ändå 93 år, så att jag hoppas att han får kasta det här ankaret igen. Även om det nu är sista gången då, men det kanske inte är.
Ja, man ska aldrig ge upp heller. Han har ju säkert flera månader kvar.
Ja, så här. Minst tio
månader. Ja, det har ju varit den härliga dagen 8 mars här alldeles nyss. Och det är ju inget annat än...
Första torsdagen i mars.
Nej, det finns en annan dag som är nästan lika viktig.
Kan det handla om män, tror?
Kan vara
internationella mansdagen, eller den?
Nej, tyvärr. Du var så nära. Det är vart internationella kvinnodagen som var här alldeles nyss.
Mm.
Och jag... Bara för att man vill ju hänga med, man vill inte göra fel. Så jag gick in på Metro Mode där då, där de berättar, så här firar du internationella kvinnodagen på bästa sätt.
Det finns ju rätt många fallgropar där, va, för män. Man ska inte säga grattis och sådär exempelvis.
Nej, det är ju den klassiska, att man säger inte grattis på en kampdag. Nej,
exakt.
Men Metro Mode har lagt upp vad det är man ska göra då. Så... De har 8 tips, vi får se om vi drar alla här idag. För det är, de är så bra, de här tipsen, så att det kanske räcker med hälften. Vi får se. Sen kan det vara att den här är inriktad till kvinnor då, inte till män, men jag vet inte.
Det kan ju bli spännande att se det från andra sidan i och för sig. Och vi har säkert många kvinnliga lyssnare.
Det har vi garanterat. Men nummer 1 då, vad man ska göra på kvinnodagen, är att bjuda in alla coola tjejer i din omgivning på en myskväll.
De som är lite halvcoola, de är inte bjudna då, antar jag.
Nej, utan här ska man liksom... Här vill man ändå värdera kvinnor. Så antingen är man cool, och då får man vara med. Eller så är man inte cool, och då får man inte vara med. Så det är väl det man vill få fram här, att kvinnor är inte lika mycket värda emellan eller så.
Det är, men det är väl lite det dagen är till för, om inte annat, va?
Ja, att så sätta kvinnor mot varandra.
Sätta en stämpel på kvinnor och liksom så här.
Ja.
Ja, precis.
Nej, men så det var tips 1 där då. Tips 2 är, se en riktigt bra girl power film.
Okej. Mean Girls.
Ja, men det är väl ett perfekt exempel också. Det är en film som
ganska bra film.
Gestaltar hur kvinnor bråkar med varandra. Och de tipsar här, man kan njuta av filmer då där det är riktigt bra kvinnliga skådespelare.
De hade inga
tips, men det finns
säkert. Det känns som att det borde vara viktigt. Om man ska säga det där, så kanske man ska ge några tips. För att det blir, alltså, det blir väl återigen det, man ska inte, det kanske de är mer rätt ute för att de tänker, vi ska inte styra vad kvinnor ska titta på. Att det här är starka kvinnliga huvudroller. Då sätter de återigen en stämpel. Så de har lärt sig det från första punkten.
Ja, just det, de lär sig medan de skriver.
Ja.
Och de lär sig liksom vidare här neråt då. För tips 3 då är, baka något riktigt smarrigt. Vem bryr sig om dieter eller kolhydrater? Vi kvinnor är vackra precis som vi är.
Kan inte kvinnorna baka? De kanske kan välja en annan dag än just internationella kvinnodagen på att stå i köket, va?
Jag tänkte det också. Så rätt tillbaka till köket. Är det verkligen
100% en man som har gjort den lista?
Vad tycker tjejer om?
0% insikt i vad kvinnor tycker om.
Baka.
Så har en magaluff bartender som har fått jobb på Metro i den här listan.
Visst får man lite den känslan. Men sen då, efter tips 3, så kommer ju naturligtvis tips 5. Av någon anledning.
Okay.
Och då har de hade då slut på idéer. Men nu tips nummer 5 då. Unna dig något riktigt fint. Ja, för köp det. De där skorna eller den jackan du alltid suktat efter. Så det
är ju en man.
Så det är ytterligare så där. Vad tycker tjejer om? Shopping! Alltså. Där satte de huvudet på spiken igen. Och nu börjar det bli riktigt glest på tipsen här. För det här är knappt ett tips. Men tips 6. Lyssna på peppande musik.
Okej, okay, ja. Nej, det är knappt ett tips.
Nej, det är knappt ett tips. Men det kanske både du och jag gjorde i fredags. Så att då, i så fall har vi gjort rätt där.
Ja, just det. Kampmusik då kanske, ja.
Kampmusik.
Träffas.
Beyoncé ska man lyssna på, säger de. Här har de ett tips faktiskt.
100% en man. Ja. Alla kvinnor gillar ju Beyoncé.
Ja. Och sen tips 7. Vi hinner nog gå igenom listan, för den kanske inte var så matnyttig, vem vet. Tips 7 då. Gå på bio.
Okej, okay, men man skulle väl se... Ja, okej. Okay. Man skulle se filmer med starka kvinnliga huvudroller. Ja, det var inte...
I och för sig så skriver just nu går det några riktigt inspirerande filmer som verkligen visar vad kvinnor går för. Och det kan väl ändå visa. Vi var ju gick på Poor Things häromdagen.
Ja, men det är ett bra tips.
Där har vi ju ett tips som faktiskt en bra kvinnokampsfilm.
Ja, men det får man säga.
Det missade Metro Mode att skriva det, men det kan vi hjälpa till där. För ja. Den är faktiskt bra på det sättet.
Ni kan ta ett exempel. Vi kan redaktera deras text här.
Hjälpa dem lite. Och sen... Fan vad konstiga de är. De har skrivit 9 tips och missat 3:an här, säger jag. De har ingen redaktör.
Nej, det har de inte. Det är ingen som har läst det där.
Nej, det är nog bara jag. Okej, okay. Och tips 8. Köp blommor till dig själv.
Vad gillar kvinnor? Blommor? Ja.
Yes. Vänta inte på att din partner ska köpa blommor. Gör det själv. Jajamän. Det är väl inget om att kommentera.
Nej,
kanske.
Vad fasen. Ja, det är en stark lista. Alltså, det kanske till och med är så att de har använt den här flera år som en sån evergreen. Och så då blir misslyckandet ännu mer. Det är liksom ingen som har bemödat sig att gå in och titta på den här listan.
Nej, men vi får väl ta tips 9 här då. Som är det absolut sista då, som man kan tänka på i framtiden när det blir dags för, när det vankas kvinnodag, och det är gå på vernissage. Vad passar inte bättre än konst, bubbel och samtal som uppmuntrar till förändring. Så nu det känns som att de har hur ska man säga, de har nailat varenda stereotyp på kvinnor.
100%. Ja. Behöver den här listan, alltså den här listan hade ju varit lite kul om det var så här do's and don'ts, det här ska du som man inte göra på den internationella kvinnodagen. Den är ju mer rimlig, den här listan är ju helt orimlig.
Den här är helt orimlig.
Fan. Hur kan de vara så nära någonting som ändå hade funkat, vilket som, jag menar inte att det här är en unik idé, för det här har ju 100% gjorts i massa sammanhang, men jag menar Metro kanske ska göra samma sak också, om de inte redan har gjort den, men bara, vi måste ha en lista för kvinnorna också, för annars blir det konstigt på den internationella kvinnodagen om vi bara har den för männen.
Just det.
Men det är rätt orimligt att skriva en sån här lista för kvinnorna. Nej, men vi måste göra den då. Kör nu.
De var tvungna att ha den här.
Ja, fy fan.
Nej, men jag tänker det här är mycket allmänbildande för alla. Ja. Lite tips och råd till kvinnor och män där ute hur man ska bete sig på internationella kvinnodagen. Grattis.
Och nu vet ni som män också hur kvinnor funkar. Det här är så kvinnor funkar.
Ja.
Så läs den här listan. Kan ni läsa den här som är spåret bara för att få lite inspiration?
Yes.
Ja, men jag tycker att vi har köttat på ordentligt idag.
Ja, det har
varit
verkligen
ett jäkligt kul avsnitt.
Mycket trevligt.
Och vi får väl passa på här som slutlämning med någonting idag. Och kan väl då passa på att pegga upp lite för den här livepodden vi ska ha här om...
Just det.
Vad blir det? Lite mer än en månad nu kvar. 20 april.
Det stämmer.
Och vi har väl en tid på det här nu också. Klockan 10-11. Visst är det så?
10-11 på förmiddagen.
På förmiddagen, då smäller det. Då kan du se gamlaste nytt live här i Studenternas hus i Göteborg. Ett stenkast från Götaplatsen kan man väl säga.
Ja, stenkast från Götaplatsen.
Om man kastar jävligt långt.
Det är långt.
Ganska nära.
Ja.
Men med det lämnar vi er då och säger som vi brukar säga, Bertil.
Ha det gött. Hej.
You've just heard a podcast version of a radio show by K103 Gothenburg Student Radio. You'll find all our shows at k103.se.
follow us on Facebook or Instagram. Stay tuned.